Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och en natt så vaknade hon av att hon hörde fotsteg. Och när hon tittar upp så ser hon en onormalt lång kvinna i grå klänning som hovrar över henne med huvudet hängandes på sne som att hon hade brutit nacken.
Ska vi alltså spela in vårt första avsnitt av Söndagsmysteriet.
Kul, vad spännande. Det här har vi ju gått och planerat nu i ett tag.
Många år. Ja, det känns ju faktiskt skitroligt.
Varför startar vi den här podden då?
Ja, men vi tycker ju sånt här är så spännande. Allting egentligen som har att göra med typ spöken. Paranormala händelser, folk som har sett saker, både här på jorden men också uppe i himlen.
Visst gör vi. Och så tycker jag att man har saknat lite, det finns ju poddar som kanske berör de här ämnena, men man vill ju bara ha mer. Och så kände ju vi att får vi starta en podd helt enkelt och prata om de här ämnena som vi tycker är så spännande.
Ja, men varför inte kände vi?
Ja, vi får väl hoppas att vi får några lyssnare någon gång, för det hade ändå varit kul att höra andra vad för ämnen som andra människor tycker är spännande och skulle vilja höra mer om.
Ja, men och kanske också framförallt upplevelser som folk skulle vilja dela med sig av. Vi vill ju höra mer.
Ja, för vi har väl inte, allt är väl inte 100% hur vi tänker lägga upp den här podden, utan det kommer väl ske lite dynamiskt också, förmodligen. Ja. Men så kan ju våra föräldrar och syskon då, som är våra enda lyssnare.
Säga till när vi ska stänga ner. Men det roliga är ju att vi satsar ju nu också på att vi kör ju faktiskt en sommarsäsong.
Exakt.
Och varför tänker vi det?
Ja, det tänkte vi för att vi inte riktigt hann med att släppa en säsong tidigare på året. Utan vi sköt det till en sommarsäsong. Men sen så är väl planen att vi skapar en säsong i höst sen igen. Men vi startar lite smått här och sänder några avsnitt nu i sommar. Och känner på det hela.
Vi tänker ju att semester, sommar... Vad är bättre än att lyssna på en podd om mysterier? Och som sagt, i höst igen, då kommer det ju också en säsong. Och då hoppas vi att vi har fått in det här lite. Då kan vi det här.
Exakt.
Men, och man ska ju säga att vi är ju absolut inga experter på något vis.
Nej. Så man ska ju ta det här verkligen som en underhållningspodd och inte en faktapodd. Det kan vi ju ha sagt på en gång så att alla vet.
Ja, exakt. Och Ja, men det ska bli skitkul att få med er på den här resan med våran nystartade podd. Jag är så taggad.
Jag är också jättetaggad. Men till dagens avsnitt då, vad ska vi prata om idag, Maria?
I dagens avsnitt så kommer vi prata om den verkliga historien som ligger bakom filmen The Conjuring. Och ni som inte känner till The Conjuring så är det här en skräckfilm som släpptes 2013. Den här filmen bygger alltså på en verklig historia om ett hemsökt hus där familjen Perron flyttar in på Rhode Island. Det är massa oförklarliga saker som börjar hända och de tar hjälp av de paranormala utredarna Ed och Lorraine Warren.
Ja, men precis. Har du sett filmen förresten?
Jag har sett den, har du? 10%.
Ja, det blev du lite ställd. 10%. Ja, jag tror att jag har sett den, men det var väldigt länge sedan.
Jag kommer ihåg vissa särskilda scener från den här filmen, speciellt.
Men såg vi den tillsammans?
Mm. Alltså såg och såg. Det går ju att diskutera hur mycket du såg och jag såg. Men ja, vi har sett den.
Ja, det ska inte vara så där tycker jag. Man ser väldigt mycket under en filt också, ska jag tala om för dig. Man hör i alla fall.
Ja, det känns tryggt.
Det känns tryggt. Ja, men hur som helst. Som du sa så är den här filmen baserad på den verkliga historia som De Perron var med om. Och när man har frågat familjen i efterhand om de tyckte att filmen stämde överens med alltså deras egna upplevelser som de hade då, så sa de att det som hände dem var mycket värre än i filmen. För producenten, han ville ju då att det här skulle bli en PG-13-film. Det vill säga att alla från 13 år och uppåt då skulle kunna få se den här. Så han var tvungen att tona ner den här filmen, eller alltså deras händelser, jättemycket i filmen. Men trots att han gjorde det här, tona ner det, så blev de ändå inte PG-13-ratade då, som man säger. Men
vilket låter ju helt otroligt med tanke på vad som, jag tänker så här, tona ner vad har faktiskt hänt då i verkligheten mot vad man får se på filmen.
Mm.
Det är ju tillräckligt det man får se.
Ja, alltså har man sett den här filmen så då förstår man att där de måste ha varit med och måste ju varit fruktansvärt. Familjen säger ändå, de är väldigt nöjd med den här filmen. Alltså just kanske mer om eller hur budskapet då, hur en familjs kärlek kunde övervinna den här ondskan då som de var med om. Även om de sa att filmen bara skrapade på ytan av deras historia. Ja, men då tycker jag vi startar igång.
Vi kör igång.
Vi börjar den här historien 1970. Roger och Caroline Perron bor i Cumberland och det här är en av de lite större städerna i delstaten Rhode Island, USA. De bor här tillsammans med sina fem döttrar, Andrea, Nancy, Christine, Cindy och April. Caroline, hon är hemmafru som var ganska vanligt i USA på den här tiden. Och hon trivdes också väldigt bra med det här. Många beskriver henne som en väldigt vacker kvinna. Hon hade mörkt lockigt hår och var alltid väldigt välklädd. Roger arbetade ganska mycket. Han hade ett bra jobb. Men det här gjorde ju också att han var hemifrån en hel del. Men de hade ändå ett väldigt lyckligt äktenskap. Barnen var bästa vänner och stod varandra väldigt nära. Och söker man på internet så får man upp en bild på de här barnen då, när de står där och väldigt propert klädda med rosetter och små söta hattar. Det här var en väldigt kärleksfull familj helt enkelt. Caroline, mamman, hon är egentligen ingen stadsmänniska. Och inte för att hon bor i en storstad så, men hon har alltid haft den här längtan efter att få flytta ut. Alltså verkligen på landet. Och komma närmare naturen och få bo större. Barnen då får ett eget rum. Eller åtminstone inte behöva dela med så många av sina systrar som de gör idag. Sen så är USAs ekonomi inte så bra på den här tiden. Det är hög inflation, så det är väldigt dyrt att bo i stan. Och det här gör ju kanske att längtan blir ännu större för Caroline. Så hon blir ju väldigt glad när hon en dag hittar en annons i en tidning. Den här annonsen är för en fantastiskt fin landgård i ett litet samhälle som heter Harrisville, som också ligger i Rhode Island. Huset kallas för The Old Arnold Estate och består av 14 rum, 10 sovrum och tillhörande mark på 80 hektar. Så det är väldigt stort det här då. Det är inte så att familjen har bestämt sig för att de ska flytta, utan det har väl kanske varit med och Caroline som har känt att hon vill verkligen flytta ut på landet. Så hon bestämmer sig för att åka och titta på det här alldeles ensam. Huset är byggt 1736. Det är 3 plan, så det har en källare och en övervåning. Det här huset då är ett trähus och det har vackra spröjsade fönster. Caroline, hon verkligen älskade de här gamla strukturerna som huset hade. Hon förälskar sig verkligen direkt och berättar i efterhand att det kändes nästan som att huset hade förtrollat henne på något sätt när hon var där. Men hon blir då samtidigt ganska orolig för att det ska komma in en annan köpare in i bilden. Så hon erbjuder då säljaren, Mr. Canyon, en handpenning för att han ska hålla huset medan hon åker hem då och får prata med Roger. Mr. Canyon godtar det här och Caroline åker hem. Hon berättar för Roger. Han blir väl lagom glad men går ändå med på att åka och titta på huset. Han förälskar sig ju lika snabbt som henne i det här huset. Och som jag sa så var det ju ganska mycket mark. Det var ju 80 hektar som tillhörde den här fastigheten. Så det här var kanske någonting som han liksom förälskar sig ännu mer då. Barnen känner likadant så familjen bestämmer sig för att slå till. 1971, under en kraftig snöstorm, så går flyttlasset äntligen till The Old Arnold Estate. En flytt som var tänkt att bli en dröm som uppfylldes visade sig snart bli något helt annat. I en intervju med den äldsta dottern i familjen, Andrea, som var 12 år när de flyttade in, så berättar hon att det började hända saker i stort sett direkt när de flyttade in. Och ett av de första minnena som hon har var just under inflytt. Då ger hennes pappa henne en flyttkartong och säger åt henne att gå med den till sin mamma i köket. Som jag sa så är ju huset väldigt stort och för att ta sig till köket så var man först tvungen att passera matsalen. Där inne så ser hon en man som står i hörnet av rummet. Hon lägger märke till att den här mannen är lite udda klädd. Och han står och stirrar på Mr. Canyon, säljaren då, som är där samtidigt. Han håller på att flytta ut så han är lite längre bort i rummet. Andrea säger att artig som hon är så hälsar hon på den här mannen, men han hälsar inte tillbaka, utan han bara fortsätter att stå och stirra på Mr. Canyon. Hon tycker väl att det är lite märkligt, men går vidare till sin mamma och frågar då hennes mamma att, men mamma, vem är den här personen som är med Mr. Canyon i matsalen? Varpå hennes mamma svarar att, men det är ingen annan här. Sen så kommer de andra döttrarna in, en efter en, och säger samma sak. De har sett en märklig man stå i hörnet av matsalen. Varpå den yngsta dottern, April, säger att den där konstiga mannen som står i matsalen, han försvann precis. Mr. Canyon då, han har nu packat ihop alla sina grejer och ska lämna huset. Men innan han åker så tar han Roger lite åt sidan. Och så säger han till honom att för din familjs skull, lämna alla lampor tända om natten. Roger, han är en ganska skeptisk person och han tror inte på något som har med det övernaturliga att göra. Så jag kanske tycker mest att det var lite konstigt sagt och viftar helt enkelt bort dessa varningar som ingenting. Första natten så berättar Andrea att hon hör en massa märkliga ljud. Men hon förklarar bort det här lite som att det är säkert bara vinden utanför eller huset som knakar. Men helt plötsligt så knackar Cindy på, den näst yngsta av systrarna, och frågar om hon får sova in hos Andrea. Cindy säger då att hon hör röster i sitt rum. Alla pratar samtidigt, men de säger samma sak. Att det finns 7 döda soldater begravda i väggarna. Ja, härlig första dag i huset, eller vad säger du?
Nej, usch. Fy, verkligen. Nej, tänk själv, alltså, när man köper hus, eller lägenhet för den delen. Och så är det någon som säger så.
Oh.
Dels står den här mannen som lämnade över nycklarna och håll lamporna tända om natten. Alltså jag bara ryser i hela min kropp. Varenda cell vill ju liksom springa därifrån.
Nej, men jag kan inte ens föreställa mig hur jag skulle reagera på det. För det hade ju på riktigt varit min mardröm. Så jag hade ju trott på det här. Jag hade ju inte varit som, jag tänker min man då, han hade kanske varit med som Roger som var okej, okay, han är en jävligt konstig person.
Ja, men exakt.
Och sen som Cindy säger då, att det finns 7 döda soldater begravda i väggarna. Tänk att bara få höra det då, när man ligger på natten och ska sova.
Ja, så kommer ens barn in och säger att det är, jag hör röster. Det är någon i väggarna.
Nej, men
nej, jag hade ju inte kunnat sova. Det är bara på med lamporna. Kom igen.
Ja, men och den här historien, den har ju berättats framförallt av Andrea Perron, som är den äldsta i syskonskaran. Mm. Och hon har ju också skrivit en bok som heter House of Light, House of Darkness. Och inför den här boken så intervjuade hon alla familjemedlemmar. Så just för att få allas synvinklar på de händelser som de hade varit med om tillsammans. För det vet man ju själv att man kan ju uppleva saker olika. Eller man kan ju uppleva situationer olika.
Mm.
Så hon vill ju verkligen ha allas input på det här. Och sen även sådana händelser som hände dem enskilt. Så få med allting i den här boken då. Det finns ändå på internet så kan man nästan hitta intervjuer med alla i familjen. Vilket, jag tycker ändå det är lite spännande. För då känns det inte som att det är bara en som hittar på eller säger. Utan alla står fast vid den här historien och vad som faktiskt har hänt dem. Men då tycker jag att vi fortsätter på historien. Caroline, hon var ju hemmafru medan Roger arbetade och de äldsta barnen var i skolan så var hon hemma med deras yngsta dotter April som var 5 år vid den här tiden. En dag så satt Caroline i köket och läste och det här var ju någonting som hon brukade göra. Hon hörde som vanligt April som lekte på övervåningen. Hon hörde hur April hoppade och stampade och sprang runt. Och, ja, men precis som man hör när ens barn är och leker på övervåningen. Men helt plötsligt så märker hon att det står någon bredvid henne. Så hon vänder sig om och ser då April stå där medan hon hör att det är någon på övervåningen. Hon får ju panik och tänker, men gud, det är ju någon som har tagit sig in i vårat hus. Så hon tar mod till sig och går upp och letar igenom vart enda rum. Men hittar inte att det finns en annan där. Hon blir ju ganska skärrad efter den här upplevelsen och resten av den dagen så sitter hon med April i köket och väntar på att de andra ska komma hem. Det blir bara mer och mer konstiga grejer som händer. Det var dörrar och fönster som öppnas och smälls igen av sig själva. Saker försvinner och börjar dyka upp på helt andra ställen än vad de har lagt dem eller vad de kommer ihåg att de har lagt dem. De hör ofta någon som sopar i rummet bredvid. Och så fort de ska gå dit för att titta vem det är så är det ju såklart ingen där. Men det står alltid en sopborste tillsammans med en liten hög då som har sopats upp. Det här händer så ofta att de börjar kalla det här för The Sweeping Ghost. Caroline, hon känner ju, men det är någonting som inte stämmer med det här huset. Så hon tar upp det här med Roger och berättar då för honom om de här sakerna som hon har varit med om. Och han tror ju såklart inte på henne utan säger i princip att du har säkert bara drömt eller du har inbillat dig. Och han blir nästan lite irriterad på henne. För han tycker hon påverkar barnen. Att de upplevelser som de säger sig ha kommer egentligen då från henne. Men för barnen så har ju det här blivit rena vardagsmaten. De har till och med börjat vänja sig vid att de har andar i huset. Och vissa av de här barnen ser till och med några av de här andarna som familjemedlemmar. Till exempel April, den yngsta av flickorna, hon brukar leka med en pojke när de andra var i skolan. Och skulle familjen åka iväg på en semester till exempel, då kunde hon lägga fram leksaker för att den här pojken då skulle ha någonting att leka med. Men Cindy, den näst yngsta av systrarna, hon berättar att efter hennes mamma har nattat henne så kommer en annan kvinna in och nattar henne och pussar henne på pannan. Hon säger då att hon vet att det här inte är sin mamma eftersom att hon inte luktar likadant. Efter den här kvinnan har nattat henne så kommer en tredje kvinna in. Och enligt Cindy då så gör hon rummet iskallt och luktar fruktansvärt illa. Närvaron i huset blir bara tydligare och tydligare. Och familjen får snart lära sig att det finns inte bara goda andar i huset. Flickorna kunde vakna upp av att någon drog i deras armar och ben och hår. Och deras sängar kunde även lyftas upp från marken och liksom levitera i luften. Och den som låg i sängen kastades ut på golvet. De flesta morgnar klockan 05:15 så började det lukta ruttet kött i hela huset. Och de försöker då lokalisera vart den här lukten kommer ifrån. Men kan aldrig hitta vart det är någonstans. Då försvinner det. Och sen så kommer det tillbaka nästa morgon igen, 05:15. Det enda som de kunde känna var att den var som starkast nere i källaren. Och en gång ska tydligen April ha pekat mot källardörren och sagt att någonting dåligt hände där nere. Andrea berättar också att de ofta kände sig väldigt ledsna när de var i huset. Att de kunde ha en så här jättebra dag i skolan och vara på superbra humör. Men så fort de klev innanför dörren så var det nästan som en sorg som bara sköljde över dem. De kunde höra förtvivlade barngråt i huset och även en kvinna som kunde skrika i panik. En dag så satt alla barnen tillsammans och lekte i ett rum. Alla förutom Christine. Och det här var inget konstigt i sig, utan hon gillade att vara för sig själv ibland. Men när det hade gått ett ganska bra tag så tyckte de ändå att det var lite konstigt att hon inte kom ner till dem någon gång. Så de beslutade sig för att gå och titta efter henne. Men hittade inte henne någonstans. De letade i hennes rum och överallt. Men till slut så hör de någon som skriker i panik. Då hittar de henne i ett rum inuti en trälåda. Och när de öppnar den så ligger Christine där helt förtvivlad och bara skakar. Efter ett tag då, när hon har samlat sig lite, så säger hon till slut att: "Men varför tar du åt mig att lägga mig där, mamma?" Hon minns då att hon har legat och sovit på sin säng när hennes mamma kommit in, eller vad hon tror var sin mamma, och sagt åt henne att lägga sig i lådan. Hon var ju väldigt yrvaken och bara gjorde som hennes mamma sa då. Sen när hon hade vaknat till och försökte lyfta på locket så gick inte det, utan det var som att någon höll emot. Men hur otäcka dessa upplevelser än var, så var det en händelse som var ännu mer fruktansvärd. Och den var så fruktansvärd att de än idag vägrar prata om den. Men det enda som Andrea har sagt är att, låt oss säga så här, det var en mycket ond man och 5 små flickor. En kväll som Caroline gick förbi matsalen, som då hade släckts ner för kvällen, så ser hon en familj som sitter kring ett bord. Och det här är inte deras bord, utan ett helt annat bord. Hon ser också en kvinna som står och lagar mat framför en brasa. Och vid bordet så sitter det 2 män. En av de här männen ska då ha tittat mot Caroline och liksom knuffat till den andra och pekat ut Caroline. Hon sa då att det var som att de såg ett spöke. Och att hon då förstod att de bodde i någon slags portal. Okej, vad tycker du om historien hittills då, som familjen berättar om deras upplevelser?
Oj, nej, men jag är mest imponerad över att de har bott där så himla länge. Med allting som har pågått.
Mm.
Och jag blir nästan så förbannad. För du vet att om min man hade varit lika nonchalant som Roger. Så hade jag, nej jag vet inte, jag hade bara blivit så arg att han inte lyssnade.
Ja, men man hade ju verkligen det. Och jag tänker också, hon måste ju ha känt sig så ensam i det här.
Ja. Ah.
När hon märker då att han inte lyssnar, och visst att barnen har upplevelser, men hon måste ju ändå vara, ja, men lite den starka inför barnen, tänker jag.
Mm.
Och inte kunna liksom diskutera det här med någon. Eller, ja, jag tycker så synd om henne.
Ja, men verkligen. Jag håller helt med.
Nej, men bara den här upplevelsen då när hon är hemma själv med April och hör henne på rummet. Och sen helt plötsligt vänder sig om och så står hon där. Då hade jag, alltså jag förstår inte hur hon vågar gå upp. Jag hade ju tagit mitt barn och gått ut därifrån direkt. Eller gått till närmaste granne.
Ja, jag hade sprungit ut ur huset.
För även man kanske inte tänker heller att, och det var väl inte det hon tänkte heller, att det var något paranormalt så. Utan att det är någon som har gjort inbrott. Och det känns ju nästan ännu mer läskigt. Alltså då ska man väl verkligen inte gå upp där.
Ja visst. Nej, jag tänker särskilt, ja, det var inte så jättelänge sedan. Men oavsett, hon är ju kvinna ensam hemma med barn. Det är ju klart att man tror ju det värsta när man hör någon på ovanvåningen i så fall.
Ja. Ja, men verkligen.
Det är ju inte så att man hade knatat dit själv. Vad ska Nej. Man göra? Om man stöter på en inbrottstjuv till exempel. Då har man ju inte så mycket att sätta emot.
Nej.
Än mindre när det är något paranormalt.
Ja, exakt. Nej, man har inte något att sätta emot oavsett, så att är fy. Men vad tror du då att den här fruktansvärda upplevelsen som de säger att de var med om?
Ja, som de fortfarande inte vill prata om.
Mm.
Det är ju väldigt intressant.
Men det känns ju nästan som, alltså, när man bara hör det, att det handlar om några så här sexuella trakasserier på något sätt.
Mm. Det är ju den första tanken som slår en.
Gud, när kan spöken... Gör något sexuellt med en. Alltså fy.
Det låter så himla konstigt.
Fy vad obagligt. Om inte snygg då. Men.
Nej, det låter ju riktigt overkligt. Men nej, och sen tycker jag det är intressant det här också när hon går genom matsalen och ser sig, eller den här andra familjen som hon ser som pekar ut henne som ett slags spöke istället.
Ja, som att de då skulle leva i någon portal.
Precis. Vad obehagligt själv. Alltså om man skulle gå i sitt egna hus och känna sig själv som att du finns inte på denna jord längre. Den känslan.
Mm, verkligen. Man hade ju trott att man hade drömt. Eller att man hade inte trott sina ögon. Och ja, men det här med Christine också. Att hon hade, för det tänkte jag, att när hon låg i den här lådan då och sen säger att varför sa du åt mig att lägga mig här, mamma? Då fick jag nästan, alltså min första tanke var att det är något fel på Caroline. Alltså att hon är psykiskt sjuk på något sätt. Och har, eller så här schizofren och har någon så här annan sida där hon...
Jag förstår, det är också... Det hade ju kunnat vara så.
Mm. Ja, men det var lite första tanken när jag läste om det här. Att det,
ja. Det hade ju kunnat uppfattas så. Snarare så. Ja.
Ja, verkligen. Men, ja, nej, men när allting började eskalera så kände ju hon då, Caroline, att hon ville ju ta reda på vad som hade hänt i det här huset. Så hon började göra egna efterforskningar kring vilka som faktiskt har bott där och vad är det för historia som huset egentligen har.
Ja, men tittar vi lite närmare på den här fastigheten som familjen Perrin har flyttat till, så visar det sig att det är en familj vid namnet Arnold som har bott här över flera generationer. Och fastigheten kallas för The Old Arnold Estate. Den här gården, den ligger på USAs östkust, lite sydväst om Boston, i riktning mot New York. Så då tror jag att alla hänger med lite på kartan vart vi är någonstans. Det här var från början ett jättestort område mark som på 1600-talet kom att delas upp av en Roger Williams. Det här var alltså på kolonitiden och han var grundaren av Rhode Island-kolonin. Så den här mannen blev ju faktiskt utvisad från Massachusetts på grund av hans tro och hur man skulle styra samhället. Och i och med det så delade han ut marken till sina anhängare. Och marken har då färdats genom äktenskap från den första kolonisten Richardson till Arnold Family. Lite intressant också om familjen Arnold, som jag också tycker står lite till grund för historien bakom huset och vad som faktiskt har hänt här, är att familjen stod för avskaffandet i USA. Och det här var alltså en rörelse som försökte avsluta slaveriet. Och då hjälpte man slavar på vägen till Kanada. Så det här användes som en liten mellanlandning för dem. Så det här huset som står idag färdigställdes ju 1736. Och det är ungefär 40 år innan USAs självständighetsförklaring skrevs under. Så här har vi alltså haft krig, vi har haft plundringar, stormar, orkaner, slaveri. Och det gör ju också att det finns en hel del sägen kring vad som pågår på The Old Arnold Estate. Så den här familjen Arnold, de har ju alltså över 8 generationer haft familjemedlemmar som levt och dött i det här hemmet. Det ska ha skett 2 självmord genom hängning, 1 självmord genom förgiftning, 2 drunkningsolyckor och även ett olöst fall av mord och våldtäkt. Bland annat så John Arnolds fru Susan Arnold, hon ska ha varit den som har hängt sig själv i ladan när hon var 93 år. Det kanske är den här kvinnan som stoppar om familjen Perrons barn om kvällarna. En annan intressant person som ska ha begått självmord på gården, det är Johnny Arnold. Det här var på 1700-talet som han tog sitt liv genom att dricka hästliniment. Enligt sägen så brukar den här mannen synas runt om i huset och ofta i barnens rum. Där kan man se honom luta sig in i rummet och titta på barnen. Han hade en särskild uppsyn med ett snett leende. Jag får liksom lite rysningar när jag tänker på hur han står i dörrposten. Men så snart man fick ögonkontakt med mannen så försvann han lika snabbt igen. Det ska även ha levt en kvinna med sin man här och hon heter Bathsheba Sherman. Hon föddes 1812 på Rhode Island och gifte sig i 30-årsåldern med Judson Sherman. Och ungefär 5 år senare så fick de en son, Herbert. De hade den här gården och Judson jobbade där och Bathsheba, hon hade hand om hushållet. Det var lite så det såg ut på den tiden att kvinnorna, de skötte ju markservicen helt enkelt. Man tror ju också att de hade ytterligare 3 barn. Men de sägs ha dött innan 7 års ålder. Fast det finns inga papper som bekräftar varken när eller hur de ska ha dött. Vilket man kan tycka är lite lustigt. Så det här gör ju grunden till att det finns en hel del rykten som florerar kring Bathsheba i samhället. Man anklagar henne för att vara en häxa. Man tror alltså att hon har offrat sina spädbarn till Satan. De här misstankarna, de stärktes vid en speciell händelse när ett spädbarn ska ha dött i hennes vård. Det verkar lite oklart om det var hennes barn eller ett grannbarn, men det här spädbarnet, det ska ha dött av en stor sömnål som spetsat barnets skalle. Så därefter så börjar ju spekuleras hejvilt om hon har mördat det här barnet eller inte och offrat det till Satan. Det är ju de här historierna som utgör grunden då till att man tror att det är framförallt Bathsheba som ska ha härjat runt på fastigheten och utsatt familjen Perron för terror.
Ja, och Caroline, hon blev ju väldigt utsatt av vad man tror då ska vara den här Bathsheba. Hon kunde vakna upp av att någon smällde till henne i ansiktet. Och en natt så vaknade hon av att hon hörde fotsteg. Och när hon tittar upp så ser hon en onormalt lång kvinna i grå klänning som hovrar över henne. Med huvudet hängandes på sned, som att hon hade brutit nacken. Caroline får ju panik och försöker väcka Roger. Men det går inte. Han bara ligger helt blickstilla. Och när hon tittar på honom så ser hon att han ligger där helt blåslagen, blodig med djupa sår över hela sig.
Så hon är helt övertygad om att den här kvinnan då, som är framför henne, har dödat honom. Kvinnan är precis framför Carolines ansikte och hotar henne med att om inte hon lämnar huset så kommer hon tvinga ut henne med död och mörker. Men helt plötsligt så försvinner kvinnan och allt blir som normalt igen. Hon ser att Roger ligger i sin säng och att han andas lugnt. Men hon själv då, hon är ju jätteskärrad efter den här upplevelsen och ja, men kan ju inte somna om då såklart. Så hon går upp och hon sätter sig i sitt arbetsrum och så börjar hon rita och anteckna ner vad hon har upplevt. Morgonen därefter så kommer Andrea ner och ser hennes ritningar. Och hon säger då till sin mamma att men mamma, jag såg det här i mina drömmar igår. Men jag tror inte att det var en dröm. Hon berättar då att hon har sett en kvinna i en grå klänning med huvudet hängandes på sned som har hotat hennes mamma men att hon inte kunde göra någonting för att hjälpa. Och inte nog med det, en liten stund senare så kommer även Cindy ner och är jätteskrämd efter den här natten för även hon har drömt att hon har sett en kvinna med lång grå klänning som har hotat hennes mamma. Lite senare så vaknar även Roger upp och han upptäcker då att han har blåmärken och rivmärken på hela sin kropp. Bathsheba ska ha riktat ett speciellt hat emot mamman Caroline. Och de tror att det har att göra med att hon blev förälskad i Roger och ville då ha Caroline ur vägen. Roger, som hela tiden har förnekat att det finns någon närvaro i huset, men berättar ändå i efterhand att han vid flera tillfällen har hört sensuella viskningar i sitt öra. Och ibland även känt att någon har smekt honom över ryggen. Han har ju då trott att det här var Caroline, men så fort han vänder sig om så är det ingen där. Caroline, hon blir ju både psykiskt och fysiskt torterad. Och från att vara verkligen den här vackra kvinnan full av energi så blir hon helt orkeslös och får oförklarliga blåmärken på sin kropp. Och hennes knän börjar svullna upp. Hon rasar i vikt. Hela hennes ungdomlighet liksom som försvinner på något sätt. Och det är som att hon åldras tiotals år, bara på några få år. Och det här då, till skillnad från filmen, där Caroline bara får några få blåmärken, så påverkas ju hon i verkligheten extremt mycket. Alla märker av den här förändringen på henne. Och Roger, han börjar ju till och med bli orolig för att hon har blivit psykiskt sjuk. Och hon berättar i efterhand att det kändes nästan som att Bathsheba försökte ta över hennes kropp och ville vara som kvinnan i huset och ha Roger och barnen som sina egna. Till exempel så berättar Cindy vid den här tiden att det fanns en läskig kvinna i lång grå klänning som brukade ropa på henne: kom hit lilla flicka, kom hit. Det här blir så allvarligt att Caroline känner till slut att men vi måste göra något. Så hon får kontakt med de mest kända paranormala utredarna i historien, Ed och Lorraine Warrens.
Och det här är inte första gången som Ed och Lorraine Warren blir kontaktade för att hjälpa en familj med ett hemsökt hus. Det här är kända namn inom den paranormala världen, så jag tror att de flesta som är intresserade av ämnet känner till dem. Jag har tittat på en del intervjuer och läst en hel del om båda de här två. Och tittar man bara på en bild av Lorraine Warren så ser hon ju ut som tagen ur en spökfilm. Hon har verkligen den auran. Ed däremot, han ser ut som en vanlig, kort kostymnisse. Inte så mycket mer än så. Hur som helst, Ed och Lorraine möttes som unga i Connecticut där de också hade vuxit upp. De gifte sig kort därefter 1945. Båda var väldigt unga och jag tror att Lorraine var runt 16 år. Båda två ska redan från ung ålder ha upplevt paranormala händelser. Ed sägs ha själv lärt sig kring demoner och andar och har under sin livstid varit författare och föreläsare i ämnet. Hans första upplevelser, de ska redan ha varit som litet barn i hans barndomshem. Lorraine, hon föddes 1927 och började ha upplevelser redan som barn, 7-8 års ålder. Hon var clairvoyant och transmedium. Sen får man ju säga att det kliar ju lite i fingrarna när man förstår hur många fall av övernaturliga fenomen som de har utrett. Vi pratar alltså om tiotusentals. I över 50 år har de tillsammans rest världen över för att hjälpa olika människor som haft hemsökta hus. Men de har ju inte alltid gjort det här, utan det började faktiskt med att de tillsammans åkte runt till hemsökta hus och erbjöd sig att måla av dem mot information. För att jag tror att det var Ed som var utbildad som landskapsmålare, något liknande. Så att de åkte runt och gjorde det här då för att få information kring de hemsökta husen. Och sen så efter några år så kom de igång på riktigt. 1952 så grundade Warrens New England Society for Psychic Research. Det här är den äldsta spökjaktgruppen i New England. Och i källaren av deras forskningscenter så skapar de även upp ett museum. Och här finns det samlade och sparade objekt från de olika fallen världen över. Till exempel då Annabelle-dockan, som jag tror väldigt många känner till. Jag dök även över någon YouTube-kanal som de har. Och där finns det ju extremt mycket information om Ed och Lorraine, fallen som de har utrett, museet som de driver tillsammans. Och den här kanalen has hand om Tony Spira, deras svärson. Så där kan man hitta mer information om man är intresserad av Ed och Lorraine. Det fina i det hela, tycker jag, det är att de har ju faktiskt aldrig tagit betalt för sina undersökningar, utan de vill faktiskt genuint hjälpa människor runt om i världen som kanske besväras av att ha ett hemsökt hus. Torsdagen den 18 april 2019 så dog Lorraine Warren, som en av USAs mest kända spökjägare. Ed Warren, han dog 23 augusti 2006 och dog av komplikationer av en stroke. Han blev 79 år. Så att de lämnar ju en enormt livsverk bakom sig. En intressant sak jag snappade upp från Lorraine Warren, man får ju lite tips från dem när man söker i deras fall, och det finns ju extremt mycket information som sagt på den här YouTube-kanalen. Men en sak som man kanske skulle vilja prova och känna av energierna och andarna i sitt eget hem, så ska man alltså gå in i sovrummet. Man sätter sig på sängkanten och sätter fötterna i golvet. Redan här känner jag hur det är någon som drar den i anklarna. Men vi sitter kvar. Man blundar och känner in energierna. För det är alltså här det ska vara det bästa stället att få kontakt med andevärlden. Så prova gärna så kan ni höra av er sen. Som sagt så har ju då Ed och Lorraine Warren utrett hur många fall som helst världen över.
Varför ska man sitta i sovrummet, sa hon det?
Nej, jag vet faktiskt inte varför. Men hon har bara sagt att det är där man får bäst kontakt. Kanske för att på något sätt så avslutar man ofta dagen i sitt sovrum. Det är där mycket tankar och energier samlas. Jag tror att det har någonting att göra med det.
Ja. Men förlåt, sa du 10 000 fall att de hade gjort?
I alla fall tusentals, men jag tror, jo, 10 000-tals fall över hela världen.
Alltså det är ju, jag räknade på det, det är alltså 200 fall om året då, i snitt.
Men de har ju ändå hållit på i över 50 år.
Ja men precis, men då räknar jag ju liksom, då blev det 200 fall om året. Det är helt sjukt.
Det är jättemycket.
När hade ni semester, Ed och Lorraine Warren, undrar jag?
Ja, aldrig någonsin.
Och inte tog betalt heller.
Nej visst, utan de drog ju snarare in pengar via, jag kan tänka mig i alla fall, föreläsningar och böcker som de har skrivit. Och sen på senare tid så blev det väl också de här filmerna som skapades utifrån fallen.
Ja, just det. För alla de här Conjuring-filmerna som vi sa är ju baserade på olika fall då av Ed och Lorraine Warren. The Warren Files.
Och självklart deras jättevälbesökta museum.
Det kan jag tänka mig. Men du sa, vad sa du? Att transmedium. Vad är transmedium?
Men jag tror att det har att göra med att man får just den här direktkontakten med andevärlden genom en person. Så att det kan bli att skulle man använda mig vid en seans kanske med andar, så blir det som att andarna pratar genom min kropp. Så jag kan prata med andra röster till exempel.
Mm-hmm. Ja, men spännande. Lorraine sa direkt när hon kom in i huset att hon kände en mörk närvaro. Och det var också hon som nämnde namnet Bathsheba för första gången. Hon ska då peka på ett märke på Carolines ben och sagt att det där är Bathshebas verk. Det märket fick Caroline en kväll när hon låg i soffan och läste. Och helt plötsligt började känna att hon får ett hugg i benet. Hon tittar då på sitt ben och ser att det blöder från ett djupt cirkelformat sår. Som någon hade huggit henne i benet med en sömnål. Ed och Lorraine konstaterar också att det finns en demonisk närvaro. Men de kan inte göra en exorcism på grund av att familjen inte är religiösa. Så istället så utför man en seans. En seans är då någon slags spirituell sittning där man försöker få kontakt med andarna. Ofta så är det ju då någon som är medial som hjälper till och försöker få den här kontakten då mellan våran värld och andevärlden. Så The Warrens tar med sig en präst, ett medium och ett helt tekniskt team för att dokumentera det här. Men istället för att hjälpa familjen så går allting fel. De utför den här seansen i matsalen. Och Andrea, som har hunnit bli 15 år, berättar att hon och en av hennes systrar smyger ner i trappan för att titta på den här seansen. Hon ser då hur hennes mamma pratar i tungor med en helt annan röst än sin egen. Sen lyfts hon upp från stolen. Hon beskriver det som att det är någon som drar ihop henne nästan som en boll och slänger iväg henne flera meter. Hon säger också i den här intervjun att hon vet fortfarande inte vad det var hon såg, men det hon såg var inte mänskligt. Efter den här händelsen så blir allting mycket värre. Hon beskriver det som att det är som att de har öppnat något som de inte sen kunde stänga. Efter seansen så förändras även Caroline helt. Hon börjar klä sig annorlunda, hon börjar prata annorlunda och Roddy blir ju jätteorolig för Carolines mentala hälsa. Så han kickar faktiskt ut The Warrens. För han känner att sen de kom dit så har det bara blivit värre. Och det här är ju också någonting som skiljer sig från filmen. Då Ed och Lorraine får de här onda energierna att lämna. Men i själva verket så kunde inte de hjälpa familjen överhuvudtaget. Och som många undrar, varför flyttade inte familjen bara därifrån? Och enligt familjen så var det här på grund av finansiella problem helt enkelt. De hade inte råd att flytta. Men till slut, efter närmare 10 år, så lämnar de äntligen The Old Arnold Estate för gott.
Det var ju på tiden. Nej, men jag kan inte förstå att man har bott där så länge med allt det här som har hänt.
Nej.
Och som Roger, han känns som att han har bara stått på sidan av och liksom låtsats som att det regnar på något sätt.
Mm. Ja, och han har ju sagt efterhand att han hade mer upplevelser än vad han erkände för familjen då. Mm. Så han var med om väldigt mycket. Men just där och då så blev det nästan som att han kanske var den här, fick bli den här lite beskyddaren på något sätt. Eller var den här som kanske var mer realistisk. Och att han vågade helt enkelt inte erkänna heller för sig själv att det var någonting. För gjorde han det, var stod han då? Ja, men lite den. Att då, alltså om man inte tror på det här, då kanske det är också svårt steg att verkligen erkänna att det är någonting.
Nej, eller hur? Och frågan är ju hur man själv hade reagerat. Hade min man börjat klä sig annorlunda och säga andra saker? Alltså, hade jag trott att han var psykiskt störd eller skulle jag tro att han var besatt?
Och ja, alltså för mig så hade man ju nästan, eller ja, det beror på. Om man har ändå upplevt sig själv så borde man ju ändå.
I sammanhanget ändå så måste man ju ändå liksom, ja men han är ju besatt. Mm. Och då hade man ju dragit för länge sedan.
Ja, för det tycker jag nästan blir ännu värre då om man säger att han faktiskt hade upplevelser. För att det är nästan en sak om han inte har det. Och då kan jag ju mer tänka mig att han tror att hon faktiskt har blivit psykiskt sjuk. Att, men gud, hon, det är ju någonting. Hon är ju, har han själv har de här upplevelserna, då vet han ju att det är någonting annat här som kan påverka.
Ja, då är det ännu konstigare att han inte gör någonting. Verkligen.
Så dåligt, Roger. Du skulle hållit i din första historia. Nej. Usch. Ja, nej, men.
Men sa du 10 år? Var det 10 år de höll ut?
Det var strax, närmare 10 år. Jag vet inte om. Tror 9, någonting.
Otroligt. Ja, men det förtjänar ju någon slags medalj i alla fall.
Mm. Ja, och men de säger ju även det att det lugnade ju ner sig efter de flyttade, men de upplever fortfarande saker. För att Andrea säger det att alltså så fort man har öppnat den här dörren mot det andliga eller haft det här, då kan man inte bara stänga det, utan
då är man rökt.
De får fortfarande besök, men inte alls så intensivt.
Okej, vad spännande.
Nej, men en annan sak som ändå är lite intressant, som kanske då talar för att de faktiskt har stannat så länge, är att det var ju inte så att det hände saker hela tiden. Utan det var nästan som att det byggdes upp. Så att det liksom började och sen så blev det som en stor explosion. Och efter det så var det lugnt ett tag. Som till exempel den här händelsen då när hon när Caroline vaknar upp i sängen med den här kvinnan då, över henne med huvudet på sned. Det var liksom som en, man kallar det nästan som en explosion. Och efter den händelsen så, nu vet jag inte exakt var det stod, men jag tror att det nästan flera månader som var helt lugnt, ingenting. Och sen så började det byggas upp igen.
Men hade du liksom stannat ändå?
Nej, alltså verkligen inte.
Jag har ju svårt att se det.
Men kan man inte bo hos någon? Hade de inga släktingar? För okej, jag förstår, ni kan inte sälja huset, men man måste väl ändå... Det kan ju inte vara värt det.
Nej, definitivt inte. Jag hade gjort vad som helst för att hitta en lösning för att komma någon annanstans.
Verkligen.
Okej, men då är de säkert, då är väl de hemsökta än idag, ja?
Ja, det verkar som det. Ja, Bathsheba då? Vad tycker du om henne? Hon verkar härlig. Men visst var det så, att jag tänker med Bathsheba, att man faktiskt inte vet om hon var eller hade gjort de här sakerna hon blev anklagade för.
Nej, precis. Hon blev ju till och med åtalad och var i rättegång för det här mordet på spädbarnet. Men det fanns ju inga tillräckliga bevis för att döma henne.
Mm.
Så hon blev ju aldrig dömd för det här mordet.
Ja, just det. Ja, för jag läste någonstans att hon är begravd på en baptistkyrkogård. Och då sa de att hade man verkligen trott att hon hade gjort det här, så hade hon aldrig fått blivit begraven på den här kyrkogården.
Sen är det väl också, ja, det gick ju mycket rykten kring henne att hon skulle offra barnen till Satan. Och jag menar, det fanns ju inga papper på det heller vad gäller hennes barn. Och som jag uppfattade så är det ju också lite osäkert vilken fastighet hon faktiskt också har bott i det här området då.
Men om det inte är hon, vem är det då som...
Mm.
Då kanske det är någon som har följt med familjen hela tiden.
Ah, du tänker så sen innan. Mm-hmm. Men har de pratat något om det då? Eller det gör de väl såklart inte kanske för att koppla den här storyn mot filmen också, The Conjuring. Men så kan det ju vara att de har upplevt saker även där de bodde innan.
Mm. Inget var vad jag har läst att det står. Däremot, en liten intressant side note, så hade barnen en hund när de var små.
Mm-hmm.
Som hette Bathsheba.
Nej. Är det sant?
Jo, inte det jättesjukt.
Är det sant? Jaha, oj, det hade jag ingen aning om. Wow.
Nej. Mm.
Ja, det var ju en liten coincidence.
Och det känns ju inte som ett jättevanligt namn.
Nej, men vem heter Bathsheba?
Nej, eller
hur? Jaha, men var tog den hunden vägen då? Den försvann.
Han dog. Han blev påkörd. Ja, men han blev... inte alls...
Och kom tillbaka som Bathsheba.
Det är alls roligt, det är fruktansvärt. Men den lilla hunden, han blev påkörd.
Aj då.
Så att det kanske är hundens... Spöke, hundens själ, ande, som hemsöker familjen för att de inte tog hand om en tillräckligt.
Mamman då förmodligen, för att pappan, han blev ju förförd.
Ah, just det. Ja, han gillade husse.
Men det är ju rätt intressant, alltså jag menar, det har ju hänt en hel del också på den här egendomen, så att jag menar, det kan ju vara lika sannolikt att det var någon i den här familjen Arnold också som egentligen är den som har hemsökt dem. Och inte den här kvinnan Bathsheba då. Jag menar, det här som de sa i början också, eller som vi diskuterade i början, att det fanns soldater i väggarna. Jag menar, den här egendomen, den har ju gått igenom den här kolonitiden och inbördeskrig och allt vad det nu är. Så att jag menar, det är ett härjat område. Kan ju ha hänt jättemycket där. Och vem vet vad som lever kvar.
Väldigt sant. Ja, exakt. Det behöver ju inte ens vara de närmaste 100 åren. Det kan ju vara, som du säger, ännu längre tillbaka. Mm. Och det är som sagt som du, ett härjat område, så där lär väl hänt en hel del där. Fruktansvärda saker. Så kanske egentligen inte så konstigt då, att det är hemsökt.
Men jag tittade lite på det också. De flyttade ju därifrån. När var det de flyttade?
Det var 1980 tror jag. De flyttade därifrån.
Ja, det var något sånt. Det kom ju en ny ägare, tror det eller ej. Hur man nu flyttar in i ett sånt hus. Men det var ju någon Norma Sutcliffe då, som flyttade in där. Och hon sa ju också till en början att hon upplevde vissa saker i huset. Men helt plötsligt så, det var inte så långt senare, så tvärvänder hon och säger att det finns absolut ingenting som händer i det här huset. Det finns inga andar, det är inget konstigt som händer. Mm. Och man undrar ju egentligen varför, eller varför tvärvände hon med det?
Nej, det kan ju vara, ja, antingen så blev det att det var för mycket ståhej kring huset, att många ville ville åka och kolla på det, och då kanske man säger att det inte finns någonting där. Eller så jag vet inte, tyckte hon. Ja, bra fråga.
Mm. Men det kan jag förstå. Om man själv skulle bo i en sån fastighet och tänkte mängden människor som blir intresserade av den här storyn som kommer ut från familjen Perron.
Mm.
Det är ju såklart många som vill åka och titta. Det kan man ju bli trött på. Och kanske då dementera hela den historien.
Ja, men eller hur? Eller om hon tyckte att hon kände, hon kanske ville känna så mycket i början så att hon började inbilla sig saker. Och sen så kanske hon kände att, nej men gud, det är ju faktiskt, det är bara rören som låter.
Mm.
Huset är ju ändå från 1736. Ja, nej, det är svårt. Vad tror du?
Oj, jag vet inte heller vad jag tror. Men jag tror ju på allt sånt här egentligen. Och jag tror ju verkligen att det finns något på andra sidan som kan komma och vara mer eller mindre trevliga. Sen jag har lite svårt att förstå att man står ut med det där i 10 år. Det är väl det enda som gör mig kanske lite skeptisk mot historien. Men jag menar, det är ju många som har varit där och tittat. Olika spökjägare och så. Och även idag då, så är det ju, jag tror att det är ett nytt par som har köpt den här fastigheten. Och de ska ju öppna upp för att man ska kunna komma dit och besöka. Så att det är ju fortfarande många som tror på att det faktiskt har hänt något här.
Mm. Ja.
Du då?
Nej, jag vet inte. Jag håller med dig där att just det här att ha stannat så länge, det har jag också väldigt svårt att förstå.
Mm.
Och sen alla händelser bara som de berättar om är ju alltså helt bizarra. Mm. Så är det ens möjligt att det kan hända något sånt? Så tänker jag att barnen kan ju haft livlig fantasi. De var ju ganska små ändå. Eller om det var mamman som påverkade dem. Så att ja, jag vet inte. Jag tror att de säkert upplevde någonting. Sen om det verkligen var så intensivt som de berättar, det vet jag faktiskt inte om jag tror på eller inte.
Ja, men vi lämnar det helt enkelt till alla som lyssnar att själva få fundera och avgöra vad de tror och tänker om vad som faktiskt har hänt på den här Old Arnold Estate i Harrisville.
Tack för att ni lyssnade, och glöm nu inte att följa oss på Instagram där vi heter Söndagsmysteriet.
Ja, för där kommer vi även lägga upp bilder kopplade till avsnitten. Så gå gärna in och kommentera vad ni tycker.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.